Kapitel 4. En ny tråd i väven. Från sin plats i sadeln betraktade Perrin bekymrat frändebanes dolk. Vägen gick fortfarande uppåt. Den såg ut att kunna fortsätta uppåt i all evighet, även om det inte gärna kunde vara särskilt långt kvar till passets krön. På ena sidan av stigen sluttade marken brant nedåt till en ravin där en grund bergsbäck forsade fram över de skarpa klipporna. Och på andra sidan reste sig berget i en rad taggiga klippor likt stelnade vattenfall av sten. Spåret ledde vidare mellan stenar och klippblock. Några stora som människoskallar, andra stora som en kärra. Det skulle inte vara särskilt svårt för någon att gömma sig där. Vargarna sa att det fanns människor i bergen. Perrin undrade om det var några av Fains mörkvänner. Men det visste inte vargarna, och de brydde sig heller inte om det. Det enda de visste var att de fördärvade var någonstans framför dem. Fortfarande långt framför dem, trots att Yngter hade drivit på kolonnen hårt. Perrin märkte att Uno såg på det omgivande bergslandskapet med ungefär samma blick som han själv. Mert satt med bågen hängd över bröstet och jonglerade med tre bollar samtidigt som han red, synbarligen obesvärad. Och likväl var han blekare nu än förut. Varin undersökte honom 2 eller 3 gånger om dagen nu, och hon verkade inte tillfreds med resultatet. Hon hade försökt hela Mert minst en gång, men det verkade inte göra någon skillnad. Dessutom verkade hon vara allt mer upptagen av någonting som hon inte ville prata om. Rand, tänkte Perrin när han betraktade Aes Sedains rygg. Hon red hela tiden i spetsen tillsammans med Yngtrar och ville att de skulle vidare, till och med snabbare än den kinariske fursten tillät. På något sätt vet hon hur det är med Rand. Bilder från vargarna flimrade genom hans huvud. Bondgårdar i sten och byar byggda i terrasser, alltsammans på andra sidan bergen. Vargarna betraktade människoboningarna på samma sätt som de betraktade kullar och ängar. Enda skillnaden var en vag känsla av att marken var förslösad. En kort stund delade han deras saknad. Mindes platser som tvåbenen för länge sedan hade övergivit. Mindes den snabba förflyttningen mellan träden. Känslan när käkarna slog igen runt hjortens ben då den försökte fly, och med en kraftansträngning lyckades han skjuta bort vargarna ur sitt medvetande. Aes Sedair, de kommer att förgöra oss alla. Yngtar höll in hästen och kom jämsides med Perrin. Ibland tyckte Perrin att halvmånen på Yngtars hjälm liknade ett par troll och korn. Yngtar sa med låg röst. Berätta vad vargarna sa en gång till. Jag har berättat det 10 gånger redan, muttrade Perrin. Berätta det igen. Jag kanske har missat något. Något som kan hjälpa mig att hitta hornet. Yngtar drog efter andan och släppte sakta ut luften igen. Jag måste hitta Valeris horn, Perrin. Berätta en gång till. Perrin behövde inte längre ordna upp det i sitt huvud. Inte efter att ha berättat det så många gånger. Han nästan mässade fram sin skildring. Någon, eller någonting, anföll mörkvännerna och dödade trollockerna som vi hittade. Han mådde inte längre illa vid blotta tanken på de döda trollockerna så som han hade gjort tidigare. Vargarna kallar honom, eller det, skuggdödaren. Jag tror att det var en människa, men de ville inte komma så nära att de kunde se tydligt. Det de känner för skuggdödare är inte rädsla, snarare vördnad. De säger att det är skuggdödare som trollockerna följer efter nu, och att Fain är med trollockerna. Trots att så lång tid hade förflutit kunde han inte låta bli att grimasera vid minnet av Fains lukt, minnet av hur den kändes. så det är säkert också resten av mörkvännerna. Skuggdödare, mumlade Ingtar. Ett av den svartes väsen, som en myrdrail. I stora fördärv har jag sett saker som kunde förtjäna namnet skuggdödare, men såg de ingenting annat. De ville inte gå nära honom. Det var inte någon blekman. En blekman skulle de ha slitit sönder ännu raskare än en trollock, även om de hade förlorat halva flocken på kuppen. Ingtar, vargarna som såg det här skickade vidare bilden till andra, och den har passerat flera led innan den nådde fram till mig. Jag kan bara berätta vad de sa till mig, och efter att ha återberättat så många gånger. Uno red fram till dem och Perrin tystnade. Det är en ejlman bland klipporna, sa den enögde mannen med låg röst. Så här långt från ejlöknen, sa Ingtar tvivlande. Uno lyckades på något sätt se farorättad ut utan att röra en min, och Ingtar tillade. Nej, jag tvivlar inte på ditt ord. Jag är bara förvånad. Han ville att jag skulle se honom, så bränner mig ljuset. Annars skulle jag sannligen inte ha gjort det. Uno verkade förtretad över att behöva erkänna detta. Och han hade ingen slöja för sitt fördömda ansikte, så han är inte ute efter strid. Men ser man en av de fördömda ejlmännen finns det förmodligen fler i närheten som man inte ser. Plötsligt spärrade Uno upp ögonen. Bränner mig om han inte vill mer än bara bli sedd. Han pekade. Plötsligt stod en man en bit framför dem på vägen. Marsema fällde omedelbart lansen och sporrade sin springare till galopp. Han var inte den enda. Fyra lansspetsar i stål pekade mot mannen framför dem. Halt, ropade Ingtar. Halt, säger jag. Jag låter skära öronen av den som inte stannar omedelbart. Marsema drog våldsamt i tyglarna och fick sin häst att stanna. Också de andra ryttarna stannade tvärt, knappt 10 steg från mannen, och ett moln av dammsteg från hästarnas hovar. Soldaternas lansar var fortfarande riktade mot mannens bröst. Han lyfte handen för att vifta bort dammet som kom drivande mot honom. Det var den första rörelse han gjort under hela tiden. Mannen var lång, med mörkt solbränd hy. Det röda håret var kortklippt, bortsett från en axellång tofs i nacken. Hans kläder, från de mjuka, knähöga snörstövlarna till tygstycket som han bar löst knutet runt halsen, var i olika nyanser av brunt och grått. De skulle smälta in i bakgrunden så länge den bestod av jord eller sten. En kort pilbåge av horn stack upp över ena axeln, och vid bältet bar han ett koger proppfullt med pilar. Vid andra höften hängde en lång kniv. I vänster hand bar han en liten rund lädersköld och 3 korta spjut. De var inte mer än hälften så långa som han själv, men spetsarna var lika långa som de på kinariernas lansar. Jag har inga spelemän med mig som kan spela melodin, sa mannen med ett leende. Men om ni vill dansa. Han rörde sig inte. Men Perrin märkte en plötslig beredskap i hans hållning. Mitt namn är Jurien. Av de 2 spirornas sept i Rain-klanen. Jag är en röd sköld. Minns mig. Ingtar satt av och gick fram till Jurien samtidigt som han tog av sig sin hjälm. Perrin tvekade bara ett ögonblick. Sen klev han också ned från hästen för att göra Ingtar sällskap. Han ville inte gå miste om ett tillfälle att få se en ejlman på nära håll. Att bete sig som en svartslöjad ejlman brukade man säga. I den ena berättelsen efter den andra framställdes ejlfolket som lika dödligt farliga som trollocker. Det fanns till och med de som påstod att alla ejlmän var mörkvänner. Men Juriens leende såg egentligen inte skrämmande ut, även om han verkade vara redo för vad som helst. Hans ögon var blå. Han ser ut som Rand. Perrin vred på huvudet och såg att Mert också hade kommit med dem. Ingtar har kanske rätt, tillade Mert tyst. Kanske är Rand verkligen en ailman. Perrin nickade. Det gör ingen skillnad. Nej, det gör det inte. Matt lät som om han talade om något utöver det Perrin hade menat. Vi är båda långt hemifrån, sa Ingter till ailmannen. Och åtminstone vi har kommit av andra skäl än för att strida. Perrin ändrade sig om Juriens leende. Ingters ord fick mannen att se besviken ut. Som du önskar, Shinarier. Jurien vände sig mot Varin, som just var på väg att sitta av, och bugade mot henne på ett besynnerligt vis. Drev ned spjutspetsarna i marken och sträckte fram högerhanden med handflatan uppåt. Han fick respekt i rösten. Mitt vatten är ditt, du visa. Varin räckte tyglarna till en av soldaterna. Hon gick närmare och mönstrade ailmannen. Varför kallar du mig så? Tar du mig för en ail? Nej, du visa. Men du ser ut som de som har gjort resan från Ruijin och kommit tillbaka levande. Åren berör inte de visa på samma sätt som andra kvinnor eller män. Aesedén fick något ivrigt i blicken, men Ingter sa otåligt. Vi är på jakt efter en samling mörkvänner och trollocker, Jurien. Har du sett något spår efter dem? Trollocker? Här? Juriens uppsyn ljusnade. Det är ett av tecknen som det talas om i profetiorna. Då trollockerna än en gång kommer ut ur stora fördärv ska vi lämna det trefaldiga landet och återta våra gamla boplatser. Muttrande röster hördes från kinärierna som fortfarande satt i sina sadlar. Jurien betraktade dem med stolt blick. På något sätt gav han intrycket av att det var han som tittade ned på dem. Det trefaldiga landet, frågade Mert. Han såg ännu blekare ut nu, tyckte Perrin. Inte som om han var sjuk egentligen, snarare som om han hade vistats för mycket inomhus och inte fått någon sol. Det ni kallar för Aelöknen, sa Jurien. För oss är det trefaldiga landet. En form att stöpa oss i. En prövoplats för att prova vår värdighet. Ett straff för vår stora synd. Vad då för synd? Frågade Matt. Perrin flämtade till och väntade bara på att spjutet i Jurians hand skulle blixtra iväg. Ailmannen ryckte dock bara på axlarna. Det skedde för så länge sedan att ingen längre minns. Ingen utom de visa och klanhövdingarna, och de vägrar att tala om det. Om de inte kan förmå sig att tala om det måste det ha varit mycket allvarlig synd. Men skaparen straffar oss väl. Trollocker, sa Ingtar igen. Har du sett några trollocker? Jurien skakade på huvudet. Hade jag sett några skulle jag ha dödat dem. Men jag har inget sett. Bara klipporna och himlen. Ingtar skakade på huvudet. Han verkade tappa intresset. Men Varin frågade med spänt intresse. Detta är Ruijin. Vad är det för något? Var ligger det? Vem väljer vilka flickor som ska dit? Juriens ansikte blev uttryckslöst, blicken tom. Jag kan inte tala om detta, du visa. Perrin grep ofrivilligt om skaftet till sin yxa. Det fanns någonting i Juriens röst som kunde vara ett hot. Ingtar var också redo att dra sitt svärd och en orolig rörelse löpte genom truppen. Men Varin steg fram till ailmannen så nära att hon nästan rörde vid hans bröst och såg upp mot hans ansikte. Jag är inte en av de visa så som du känner dem, Jurien, sa hon enträget. Jag är en Aesedé. Berätta vad du kan berätta om Ruijin. Samma man som hade varit redo att ensam möta 20 beväpnade ryttare såg nu ut som om han helst ville lägga benen på ryggen och springa från denna rundnätta dam med sitt gråsprängda hår. Ja, jag kan bara berätta vad alla vet. Rujin ligger i det land som tillhör Jen, Ails 13:e klan. Jag kan bara deras namn, inget annat. De enda som får komma dit är de kvinnor som vill bli visa och män som vill bli klanhövdingar. Kanske väljer Jen-klanen bland dem, jag vet inte. Många går dit, men få återvänder. De som kommer tillbaka är märkta till tecken på vad de har blivit. Visa eller klanhövdingar. Intet mer kan jag säga, Aesir det. Intet mer. Varin fortsatte att betrakta honom med fundersam min. Jurien såg upp mot himlen som om han försökte lägga på minnet hur den såg ut. Ska du dräpa mig nu, Aesir det? Hon blinkade. Vad? Ska du dräpa mig nu? En av de gamla profetiorna säger att Aesirna ska dräpa oss om vi någonsin sviker dem igen. Jag vet att ni har större kraft än de visa. Plötsligt gav Eilmannen till ett glädjelöst skratt. Det fanns en vild glöd i hans blick. Kalla ned dina blixtar, Aesirde. Jag ska dansa med dem. Eilmannen trodde att han stod inför sin död och likväl var han inte rädd. Perrin insåg att han stod och gapade. Han stängde snabbt munnen. Ack, vad skulle jag inte ge för att få ta med dig till Vita tornet, mumlade Varin där hon stod och blickade upp i Juriens ansikte. Eller bara för att få dig att vilja tala. Åh, vad lugn, kar. Jag tänker inte göra dig illa. Om du inte har för avsikt att skada mig, så som du pratar om att dansa. Jurien verkade förbluffad. Han tittade på kinarierna som satt på sina hästar runt omkring honom, som om han misstänkte att han var utsatt för någon sorts list. Du är inte en spjutjungfru, sa han dröjande. Hur skulle jag kunna öva våld mot en kvinna som inte har vikt sig till spjutet? Det är förbjudet, utom för att rädda liv. Och även då skulle jag låta mig såras för att undvika det. Varför är du här? Så långt från ditt eget land, frågade hon. Varför kom du till oss? Du kunde ha stannat bland klipporna. Vi skulle aldrig ha vetat att du var där. Eilmannen tvekade och hon tillade: säg bara så mycket som du vill säga. Jag vet inte vad dina visa gör, men jag tänker vare sig skada dig eller försöka tvinga dig att säga mer än du vill. Så säger även de visa, sa Jurien torrt. Och likväl måste även en klanhövding ha stark mage för att kunna motstå deras önskan. Han tycktes välja sina ord med omsorg. Jag söker efter någon, en man. Han gled med blicken över Perrin, Matt, kinarierna, men avfärdade dem alla. Han som kommer med gryningen. Det är sagt att hans ankomst ska föregås av järtecken och förebud. Jag såg på din eskort att du kom från Shainar, och du såg ut som en av de visa. Jag tänkte att du kanske bar tiden där om stora tilldragelser, sådant som kunde vara tecken på hans ankomst. En man? Varins röst var mjuk, men blicken var vass som en dolk. Vad skulle det vara för tecken? Jurien skakade på huvudet. Vi ska veta det när vi hör talas om dem, är det sagt. Liksom vi ska känna igen honom när vi ser honom. Ty han ska vara märkt. Han ska komma från väster, från andra sidan världsryggen. Men han ska vara av vårt blod. Han ska fara till Ruijin och leda oss ut ur det trefaldiga landet. Jurien tog ett spjut i höger hand. Det hördes ett rassel och knarrande av läder och metall när soldaterna sträckte sig efter sina svärd. Och Perrin insåg att han hade gripit i yxskaftet igen. Men Varin vinkade irriterat åt dem att hålla sig stilla. Jurien ristade en cirkel på marken med spjutspetsen och delade den sedan med en slingrande linje. Det är sagt att han ska segra under detta tecken. Inkter tittade på tecknet med rynkade ögonbryn, men utan att visa något igenkännande. Men Mert muttrade något ohörbart och Perrin kände hur han blev alldeles torr i munnen. Acedernas urgamla symbol. Varin suddade ut tecknet med foten. Jag kan inte säga dig var han är, Jurien, sa hon. Och jag har inte hört talas om några tecken som kan leda dig till honom. Då ska jag fortsätta mitt sökande. Det var inte någon fråga, men Jurien väntade ändå på en nick från Varin innan han kastade en stolt, utmanande blick på kinarierna för att sedan vända dem ryggen. Han gick därifrån med mjuka steg och försvann in bland klipporna utan att se sig om. Några av soldaterna började muttra sinsemellan. Uno sa något om galna förbannade ailmen och Marsema morrade att de borde ha lämnat ailmannen åt korparna. Vi har ödat bort värdefull tid, sa Ingter med hög röst. Vi får uppväga det genom att rida desto snabbare nu. Ja, sa Varin, vi måste rida snabbare. Ingter kastade en blick mot henne, men Acedén stod fortfarande kvar och tittade ned i marken. Hon hade suddat ut symbolen som Jurien hade ritat. Sitt av, befallde Ingter. Lägg rustningarna på packhästarna. Vi är innanför Carhains gränser nu och jag vill inte att Carhainerna ska tro att vi har kommit hit för att söka strid. Raska på. Mert lutade sig mot Perrin och sa tyst. Tror du att det var Rand han talade om? Jag vet att det låter vansinnigt, men till och med Ingter tror att han är en ailman. Jag vet inte, sa Perrin. Allting har varit vansinnigt sedan vi började beblanda oss med Acedair. Varin talade med låg röst, som om hon pratade för sig själv. Vi måste vara en av delarna. Men vilken? Väver tidens hjul in trådar i väven som vi inte vet någonting alls om? Eller är det den svarte som än en gång berör väven? Perrin röst till. Varin lyfte blicken mot soldaterna som nu var i färd med att ta av sig rustningarna. Skynda på, sa hon, med större myndighet än Ingtar och Uno kunde uppbåda tillsammans. Vi måste skynda oss.